Vilken timing. Jublar när jag kommer fram här. Jag fick förmånen att läsa dagens bibelord här idag. Jag kommer att läsa från Matteus evangeliet 7, vers 1-12. Och många känner igen de här verserna, men det som slog mig när jag läste igenom det är att det är så otroligt mycket som är samlat faktiskt under de här 12 verserna. Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Med den dom ni dömer ska ni dömas, och med det mått ni mäter med ska mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Och hur ska du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta bort bjälken ur ditt eget öga, så ser du klart nog för att kunna ta flisan ur din broders öga. Ge inte det heliga åt hundarna, och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar dem under sina fötter och vänder sig om och sliter sönder er. Be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd, eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom? Alltså, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna.
Vi ber en bön. Herre, vi tackar dig för den här stunden vi får vara tillsammans. Vi tackar för sånger som vi får sjunga och sånger vi får lyssna till som påminner oss om din godhet emot oss, Herre. Herre, nu inbjuder vi dig, helige Ande, till att få verka i våra liv, i våra tankar, i allt det vi är, Herre. Du ser våra omständigheter, du ser vad vi gläds över, men du ser också det som vi kanske kämpar med, Herre. Kom här och gör ditt verk i oss idag och genom oss idag. I Jesu namn. Amen. Förra söndagen så hade vi som sagt Kristin Wiklund här hos oss, som är Pingst omsorgsverksamhetsledare. Och hon predikade ju en härlig predikan, tycker jag, om just detta temat, den första kärleken. Hon hämtade ifrån Johannes evangeliet. Och hon betonade återigen det här som vi har pratat nu under vår serie, som är Bergspredikan, för dig som kanske är ny in. Att allt som vi talar om, allt vi tror på, har sin början på något sätt att förstå vårt varför i relationen till Gud. Och att det handlar om en nära gemenskap med Gud. Och där vi hoppas att hans kärlek får vara utgångspunkten i allt det vi säger och gör. Och missar du hennes predikan så får du gärna som sagt gå in på hemsidan. Och hemsidan vill jag bara säga, Linda Kankampen jobbar otroligt fint med den. Och vi bygger upp sakta men säkert, så man ska kunna följa med i vad som sker i vår församling. Och där finns det också möjlighet att lyssna på predikningarna som sagt. Och en av de många bra saker som Kristin sa i sin predikan, när hon också refererade till Bergspredikan, var att Bergspredikan kan ses som en manual för ett gudomligt liv. En manual som du och jag, vi kanske känner ibland, kan upplevas väldigt hård eller rak eller svår. Orden från Jesus som kan utmana. Men ju mer vi studerar texterna från Jesus, desto tydligare blir det. Jesus är inte ute efter att sätta dit oss. Tack och lov, eller hur? Tvärtom så vill han likt en far korrigera och förtydliga livet och relationen du och jag har i Gud. Men det är en helt annan sak. Och när vi drar oss närmare Gud och låter honom få göra det han vill och det han tänker för oss, så formar det någonting fantastiskt i våra liv. Då kan vi i sin tur se allt det där underbara som Gud inbjuder oss till att äga i honom. Ett underbart liv. Men det är inte utan att vi ibland kanske måste stångas lite med vad Jesus säger i de här texterna och kanske generellt i Bibeln. Och kanske känner du så att Bibeln är svår, tron är kämpig. Jag vill bara säga att du är inte ensam. Jag känner så också ibland. Så även då när det kommer till de här texterna som vi precis har hört Martin läsa. Jag tror att vi kanske alla skulle medge att vi någon gång har gjort eller sagt något fel ibland. Det kan vara stora tabbar, det kan vara små tabbar. Saker som har sagts i relation till andra människor som inte blev bra. Där vi blev sårade, men där vi också kanske har sårat någon annan. Och relationen till människor kan ta sig väldigt olika vägar beroende på vad som sägs eller görs. Eller hur? Allting, eller alltid är det ett val som du och jag måste göra. Vad vi säger och vad vi inte säger. Vad vi lyssnar till och vad vi inte lyssnar till. Och jag skulle kunna nämna många tillfällen då jag har sagt och gjort väldigt dumma saker. Jag har burit mig åt dåligt i relationer till andra. Och ett av tillfällena skulle jag vilja berätta. Det var för många år sedan då jag befann mig på Nyhemsveckan. Är det någon som har varit på Nyhemsveckan? Som är en av Pingströrelsens stora sommarkonferenser nere i Mullsjö utanför Jönköping. Och jag ska erkänna att som barn så gick jag inte på jättemånga gudstjänster. Herre, förlåt mig. Men det jag gjorde, det var att jag bland annat var i kulgropen. Kulgropen var inte bara en plats där man hade kul, utan man spelade också kula. Det gjordes fina banor i sanden, i sluttningen ner mot där det dåvarande mötestältet stod. Och så tävlar man mot varandra och den som vann fick den andras kula. Vid ett utav tillfällen så var jag där med några utav mina kompisar och då liksom nu så hade jag glasögon på mig. Och jag minns inte hela händelseförloppet, men jag spelade kula mot någon och förlorade. Stämningen, den var inte bra. Och han som vann, minns jag, var väldigt stöddig och han sa något kaxigt och så kommenterade han också hur jag såg ut. Och för att markera mot honom och verkligen få sätta dit honom riktigt ordentligt så vill jag ju såklart säga någonting taskigt tillbaka. För det är ju det vi ska göra, eller hur? Insikten då hur jag själv såg ut verkade för några minuter vara bortblåst. För det enda jag fick ut mig till att säga till honom, det var: du då, glasögonorm? Då vände sig en av mina kompisar till mig och sa: men Jakob, du har ju också glasögon. Nu stod där två glasögonormar. En av dem ville sjunka ner i sanden likt en struts och glömma bort det otroliga dåliga kommentaren som han precis hade fällt. Insikten i att vi satt i samma båt, att vi hade samma förutsättningar, det var som bortblåst. Och många frågor och funderingar kring den här händelsen har jag väl haft. Men frågan var ju, vad var det som gjorde att jag var tvungen att ge igen? Och hur kommer det sig att jag så otroligt hade missat mitt eget liv och hur jag själv såg ut? Och tack och lov så blev det kanske inte någon större skada den där dagen. Men visst kan det vara så här ibland. Vi beter oss mot varandra och mot andra. Och det är precis det här som Jesus tar upp i dagens text. För har du märkt vad lätt det kan vara att klanka ner på alla andra? Det kan vara om det mesta egentligen, från små till stora saker. Och någonstans så får vi påminna oss om att vårt agerande ibland står ju som en konsekvens på en fallen värld där synden faktiskt har fått ett rejält grepp om våra liv i relation till hur vi är mot andra människor. Och tyvärr smyger sig det här också in innanför kyrkans väggar. Men Jesus, han ställer en väldigt viktig och relevant fråga till de samlare där på kullen den där dagen, men också till dig och mig här idag. Varför ser du flisan i din broders ögon men märker inte bjälken i ditt eget öga? Så lätt att se alla andras fel men missa hur ens liv själv ser ut. För det kan verka mycket lättare att se alla andras misslyckanden, alla andras beteenden i en tro om att man själv är felfri. Men kanske det just är den inställningen som är problemet. I ishockey, eller vilken sport egentligen som går på tv, så brukar det ju finnas kommentatorer. Min fru älskar de kommentatorerna. Nej, det gör hon inte. Hon tycker de är jättejobbiga. Sorry Hanna, men de är lite jobbiga ibland, jag håller med. Oftast två personer som kommenterar matchen för tittarna. En som brukar vara kopplad liksom till tv-bolaget och den andra som kanske själv har varit spelare eller tränare men som nu har blivit expertkommentator. Visst är det underbart? Från att gått och spelat till att bli expert, jag tycker det är fantastiskt. Hans uppgift är ju då att kommentera spelet, dels utifrån egen erfarenhet och belysa för tittarna vad spelarna gör bra eller dåligt och vad de kanske skulle ha gjort annorlunda. Och man vet ju själv hur man agerar ibland. Jag går bara till mig själv. Hur lätt det kan vara att ifrågasätta spelet. Men varför passade du inte? Såg du inte spelaren? Men gör mål då. Hur svårt ska det vara? Och faktum är att det är ganska lätt ibland att vi som folk, Guds folk, också blir kommentatorer av varandras liv. Vi tror att vi är experter på andras liv och glömmer bort att vi själva har saker och ting som vi faktiskt behöver arbeta på. Och notera vad Jesus inte säger. Han säger inte, varför ser du bjälken i den andres öga? Nej, han säger, varför ser du flisan? Och vad jag har förstått av bjälke och flisa så är det ganska stora skillnader. En bjälke är stor, synlig, tydlig. En flisa, den syns knappt. Vilket innebär att det allt som ofta är små detaljer vi ser men som ändå verkar vara så enkla att kommentera. Det betyder inte, och låt mig säga det på det tydligaste, det betyder inte att det vi ser behöver vara okej. Och att personen vi ifrågasätter inte skulle behöva ändra sitt beteende. Utan det är utgångspunkten för varför vi säger det vi gör och hur vi säger det som är avgörande. Och så inser vi inte att problemet kanske inte bara behöver vara personen vi ifrågasätter, utan faktiskt jag själv. Att det är jag som har bjälken i mitt eget öga. Studiebibeln, där en av de böcker som utgår från den grundtexten, har sagt om den här versen. I dessa verser anger Jesus orsaken till att vi inte får döma. Vår egen rättfärdighet gör oss blinda för våra egna fel. Grannens fel förstoras. Jesus vill att man ska rätta och påtala fel bland lärjungarna, men detta får inte göras med utgångspunkt från kritiklust eller egen rättfärdighet. Och det är därför Jesus börjar de här verserna med att säga: döm inte, så blir ni inte dömda. För med den dom ni dömer med ska ni dömas, och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Det här är ganska allvarliga saker vi pratar om. För Gud känner allas motiv i det vi säger och det vi gör. Och därför är det också Guds sak att döma. Och det är ingenting som vi ska hålla på med. Jag har ju hänvisat till en bok som är skriven av Nicky Gamble, som utgår ifrån Bergspredikan, som heter Livet med Jesus, som jag verkligen kan rekommendera att införskaffa om man vill fördjupa sig lite mer i Bergspredikans texter. Där skriver han bland annat så här: vi ska inte agera som om vi vore Gud och döma våra medmänniskor när vi inte har fått den ställningen. Det är inte våran uppgift. Och ibland så tror vi att vi kanske kan sätta oss i en position som är över någon annan. Men jag tycker mig se allt för mycket av den ställningen och inställningen i vår värld. Men en ställning som oftast bara verkar ha effekten att bryta ner människor. Det grekiska ordet för döma handlar om att kritisera, att finna fel, att fördöma. Och det är ju väldigt lätt att vi kritiserar andra för vad de gör. Samtidigt är det väldigt lätt att den kritiken slår rot i en människas liv och skadar den människan. Och ofta i vår kritik försöker vi kanske ibland komma undan med att säga att han eller hon behövde höra det där. Eller: jag har sett saker hos den där personen som behöver komma fram. Och så rättfärdigar vi vårt beteende som om det skulle handla om någon slags andlig urskiljning. Men här tänker jag att vi får passa oss väldigt noga. Faran är att det istället bara blir ett verbalt påhopp och som bara bryter ner. Och ibland så tror jag tyvärr att det kan, ett sådant beteende bara handlar om att vara redo för att gå i försvarställning över sin egen uppfattning. Att man är redo till strid och ser vem som troligtvis vinner argumentationen. Visst är det en inspirerande predikan, va? Men det här är helt fel. Det är obibliskt tillvägagångssätt. För det är inte den här typen av lärjungaskap som Jesus är ute efter eller som han önskar att vi ska få eftersträva. Kritik behöver inte vara fel. Det finns både bra och dålig kritik. Och om du och jag har för avsikt att ge kritik så behöver den vara konstruktiv. Där jag själv är medveten om mina egna motiv för det jag säger. Och insikten i att som församling och Guds folk bara inser att vi sitter faktiskt i samma båt. Vi har faktiskt samma förutsättningar. Och framförallt vara medveten hur mitt eget liv ser ut. Och där jag inget annat önskar är att det jag säger inte bryter ner utan bygger upp. Att det sägs av en god anledning och i kärlek. För det är det här vi har fått om bakfoten ibland när vi hör Jesu undervisning. Vi tänker vilken hård kritik han ger. Vilka hårda bud han vill att vi ska följa. Gud är en hård och orättvis Gud som inte förstår. Men det där stämmer ju inte överhuvudtaget. För problemet tror jag handlar mer om vad jag är redo att ta emot från Gud. Och hur jag låter hans ord få forma mig på riktigt. Och det här är ju inte enkelt. Vi har sagt det gång på gång, Bergspredikan, det är ingen enkel match. Och det utmanar. Och det är heller inte enkelt i ett land som vi lever i som säger: du får göra som du vill, så gör jag som jag vill. Eller landet lagom som säger: hit, men inte längre. Det får inte vara för mycket och det får inte vara för lite. Och så antar vi att det är ett rätt sätt att förhålla oss till livet. Där allt i slutändan verkar vara okej utifrån mina egna premisser. Men både du och jag, vi behöver andra människors röster in i våra liv. Och som Guds församling, hör och häpna, så är det ingen one man show. Det är inte en pastor som ska stå här och tänka att han kan allting. Men det är heller inte en enskild medlem som tror att jag har allt och kan allt. Det finns inte. Det är ett annat perspektiv som Gud försöker väcka oss till liv och påminna oss om. Istället så talar Bibeln om en andlig gemenskap, ett Guds folk som står tillsammans, som är kallad att leva ut sin tro till andra människor. Jag har vid flertalet tillfällen sedan jag kom till Skärgårdskyrkan hört att vi vill vara som en familj. Och familjebegreppet kan på ett sätt låta väldigt bra. Förstå mig rätt i det jag ska säga. Där vi i en förhoppning vill att alla ska känna sig som hemma. Och där man får vara sig själv. Vilket är fullt naturligt och ska få finnas. Och allt det där är bra, men det finns också en risk. Att när vi talar om kyrkan som familj, att vi tror att vi får göra vad som helst. Det här är mitt hem, så jag gör vad jag vill. Men det tänker jag är fel. Det är inte vad familj är. För om det skulle vara den ordningen i min familj, vår familj hemma, då skulle det bli katastrof. Jag lovar. Där alla våra tre barn fick bete sig och göra vad de kände passade dem bäst. Att man fick säga och tycka precis vad som helst. Att om jag vill flytta om eller ändra om så gör jag det, för det är mitt hem. Än värre blir det om mina barn trodde att de fick tala hur som helst med varandra. Förakta den mat som serverades och strunta i någon slags vett och etikett. Nej, som familj så har vi en ordning. Först och främst hur vi agerar mot varandra. Samtidigt vet vi att när någon säger eller gör något i familjen så behöver det ibland korrigeras. Men vi är fortfarande familj. Men alla går inte runt och är varandras småpoliser, utan i familjen bör man sätta upp värderingar som man bör förhålla sig till. För att det ska bli ordning och rätt i familjen. Som inte bara handlar om att vi ska göra, som inte bara handlar om vad vi ska göra, utan varför vi gör det. Gång på gång när jag pratar med mina barn och jag säger någonting som för mig låter väldigt självklart, så ställer de oftast frågan: varför ska vi göra det? Nej, men nu ska vi åka iväg på det här, barn. Det här blir jättekul. Varför? Varför ska vi göra det? Det är fullt naturligt nedlagt i ett barn att ställa sig frågan varför. Och i slutändan så hoppas ju jag och min fru att vår familj ska vara byggd på en kärlek till varandra. Där det är okej att kunna säga att det där var inte bra. Det där var inte rätt. Men utifrån en gudomlig kärlek och inte säga: hörru du, försvinn härifrån. Det där vill vi inte veta av mer. Du får inte vara här längre. Det handlar om att bygga en kultur. Och i Guds församling är det därför inte kulturen att jag vill ha det jag vill ha. Eller göra det bara jag vill göra. Och därför, för att detta ska ske, så måste du och jag vara medvetna om våra egna liv och tillkortakommanden. Och Jesus tar ett steg till i texten och säger så här: hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Då ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga, vilket är ganska självklart. Har jag en massa skräp i mitt eget öga, hur ska jag då tänka att jag ska kunna ta ut någonting som verkar litet hos en annan? Nicke Gamble skriver igen i sin text, i sin bok: hyckleri är glappet mellan vad vi visar utåt och vad vi vet är sant på insidan. Ordet hycklare, som Jesus återkommer till vid ett flertal tillfällen i bergspredikan, handlar i sin grund om att man bär en mask som inte beskriver den verkliga bilden av mitt liv. Att vårt yttre säger en sak, men vårt inre står för någonting helt annat. Så det vi helt enkelt behöver göra, ständigt och jämnt, tänker jag, det är att rannsaka våra motiv för varför vi säger och gör det vi gör. Och det gör vi i en sund gemenskap som handlar om Guds församling. Och vi kommer inte undan. För om vi inte gör det, så kommer vi inte bara skada människor runt omkring oss. Men framförallt så tror jag vi kommer skada oss själva. Och den relationen vi skulle vilja ha med Gud blir förstörd. Studiebibeln säger igen, dessa kraftiga och tillrättavisande ord från Jesus innehåller också ett löfte. Ett löfte om att vara vår broder och syster till hjälp med hans små fel och brister. Om vi inte är fyllda av en kritisk anda är det möjligt för oss att avlägsna flisan från våra bröder och systrars ögon. Det gäller att vi själva lever i Guds nåd och kan peka på Guds nåd för de andras räkning. Det handlar om att vi leder varandra i en riktning som vi tror behagar Gud och som bygger upp hans rike. Ett Guds rikes principer. Och det är det vi kallar det som församling, att leva ut. Så det finns helt klart dålig kritik som vi inte ska hålla på med, som bara försöker bygga upp min egen rättfärdighet. Men det finns också kritik som är bra för oss och som hjälper oss, som bygger upp oss och som hjälper oss som församling att växa. Och Jesus säger ju där i vers 6 att ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor åt svinen. De trampar dem under sina fötter och vänder sig om och sliter sönder er. Vad är det Jesus säger? Jo, Jesus säger bland annat att vi ska låta människor ge oss den kritiken som inte bygger upp utan som bara har som fokus att bryta ner. Och vi ska heller inte göra detsamma mot någon annan. Utan det vi säger och det vi gör behöver vara grundat i Guds kärlek och i respekt för dem vi har runt omkring oss. Och det här är någonting som Jesus är otroligt tydlig med. Och återigen så stryker Jesus undan för att vi ska kunna leva ett liv värdigt honom och som leder oss rätt i relationen med andra och till Gud, så behöver vi söka honom. För den här texten, den kan lätt missuppfattas och har missuppfattats när vi ber och när vi söker Gud, att vi kan få be och sedan få allt det vi vill ha. Det står ju be och sök och bulta, då får jag väl det jag vill ha. Men det är ju som att vi får uppmuntra våra barn på julafton att de faktiskt får önska sig vad som helst, vilket vi gör. Men också att vi ger dem den förväntan och tron att de faktiskt ska få det också. Allt vad Lego är, en Ferrari, ja men ni vet vad barn kan önska sig. Samtidigt så vet vi att det inte funkar så. Och när Jesus nu kommer och talar om bön, så handlar inte bön om en stund då jag ska ge Gud min önskelista över vad jag vill ha. Istället så handlar bönen om att jag inget annat vill än att dra mig närmare Gud. Att han ska få förvandla mina tankar och mitt hjärta så att det blir samstämmigt med hans. För han vet ju trots allt vad som är bäst för mig. Någon har beskrivit bön som ett trafikljus. Ibland när vi ber till Gud så blir det grönt. Det är bara att köra. Ibland så när vi ber så blir det orange, vilket innebär att vi kanske måste sakta ner eller förbereda oss för att starta igång. Men ibland när vi ber så blir det också rött, precis som trafikljuset, vilket innebär att vi kanske behöver stanna eller vänta. Precis som i ett trafikljus så finns det en god anledning till varför det inte alltid är grönt eller orange eller rött. Och det skulle bli förödande och få förödande konsekvenser om vi skulle trotsa det bara för att få våran egen vilja igenom. Nicky Gamble skriver återigen i sin bok: det skulle vara hemskt om Gud alltid gav oss vad vi ber om. För då skulle vi aldrig känna oss trygga i bönen. Vi skulle alltid vara rädda att begå ett fruktansvärt misstag. Det skulle både skada oss men också vår omgivning, precis som trafikljuset vid en korsning. Det hade inte blivit bra om jag bara körde på utifrån vad jag själv ville. Och när Jesus säger detta, att vi får be och söka och bulta, så handlar det om att vi får komma precis sådana som vi är. Vi får säga allt det vi vill, men där vi också inbjuder Gud att få leda våra tankar och vårt sinne, så att vi får följa med i det han vill och det han tänker. Vi har en god Gud, och precis som Jesus förtydligar, som jag tycker också går som en röd tråd genom bergspredikan, gör han inget för att skada oss. Utan han gör detta och säger detta i sin gudomliga kärlek, så att vi kan få vandra på en väg som behagar honom och som hjälper oss och som hjälper människor att få se vad livet verkligen med honom innebär. Gud, han vet mycket väl vad du och jag behöver. Och vi får ständigt komma till honom. Och på ett sätt, när vi läser de här texterna som Martin precis läste här innan predikan, så kan det ju kännas som att det berör olika liksom delar, som att Jesus går från en predikan till en annan. Men i slutändan så handlar det om att när vi söker Gud, så vill han forma oss så att vi blir mer lik honom. Och det kommer i sin tur att hjälpa oss i vår relation till oss själva, men också till andra. Men återigen, så är det ett val som du och jag måste göra. Gud tvingar sig aldrig på dig och mig. Har du märkt det? Vi kan få leva våra egna liv, men Gud längtar efter gemenskap med oss. Gud älskar oss så kopiöst mycket. Han älskar sin församling här, Skärgårdskyrkan, och vill inget annat än att han ska få fylla oss med det han behöver. Men återigen, är det du och jag som måste välja. Och som Guds folk så är du och jag, vi kallade till att leva det här livet i gemenskap med varandra, men också med andra runt omkring. Vi är kallade att få gestalta tron på Jesus till Värmdö och till Nacka. Så frågan är ju, vad är det vi vill bli kända för? Och min bön för vår församling är att vi ska få bli kända för kärleken till Gud och kärleken till varandra. Och där vi har en inkluderande miljö som gör det möjligt för människor, oavsett bakgrund, oavsett tro, att man ska få känna sig hemma, som en del i en familj. Med andra ord, som en viktig värdering, så ska det vara svårt att tala illa om varandra i Skärgårdskyrkan. Det ska vara svårt att prata illa om varandra. Men där vi samtidigt skapar en miljö utifrån det Jesus försöker lära oss, där vi hjälper varandra att växa. Där vi kan få ge konstruktiv kritik. Inte för att bryta ner. Inte för eget tyckande och smak. Utan för att bygga upp så att verket kan få gå vidare. Vi korrigerar varandra med en gudomlig kärlek. Och det enda vi kan göra, som Jesus slutligen summerar i den här delen, det är utifrån den vers som har blivit kallad för den gyllene regeln. Då han säger att allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Att vi inte glömmer att vi alla bär på samma utmaningar. Att ingen är perfekt. Att vi har samma förutsättningar. Men där vi tillsammans genom den helige andes närvaro får formas mer lik Jesus Kristus. I den gemenskapen så inbjuder han oss att söka, be och bulta. Som ett längtande barn som inget annat vill än att få vara i hans närvaro. Att han ska få prägla vårt sätt att tala, vårt sätt att se, vårt sätt att höra, vårt sätt att agera. Och genom våran längtan så tror jag att vi kan få bli mer lik honom. Och vi kan få vara med och göra något vackert. Få vara med och uträtta någonting vackert som inte bara kommer prägla den här platsen. Som inte bara kommer prägla oss utan hela våran omgivning. I Jesu namn. Amen. Ska vi resa oss upp tillsammans? Jag vill bara säga att Sven-Erik gick inte för att predikan var dålig. Utan han var tvungen att gå lite tidigare för han hade ett uppdrag. Så att ni vet, så att det inte blir några skriverier i pressen. Det här är inte enkelt. Inte alls. Men det är därför vi behöver en helig ande. Och som jag säger så har du och jag alltid ett val att göra. Vad vill vi att Gud ska få göra med våra liv? Och jag tror att Gud han vill göra massor av saker. Men därför måste vi också ge honom tillfället att få verka i oss. Och kanske du har saker och ting som du går och bär på. Som du kanske har sagt eller som du har gjort. Saker och ting som du har hört eller sett som har skadat och som har brutit ner. Jag är ganska ointresserad på ett sätt vad det där är. Jag skulle vilja bara uppmuntra dig till en sak. Det är att gör upp med det innan det slår rot och skadar dig fullständigt. Men det jag är mest angelägen om det är att vi får återigen överlämna våra liv till Gud. Att vi får inbjuda honom till att verka i oss och genom oss. Där någonting nytt kan få börja blomstra. Någonting nytt kan få börja ske. Hur Gud på något sätt kan få gripa tag i vårt hjärta än en gång. Och göra det där underbara som han bara förmår att göra. Hur Gud får forma sin församling här, Skärgårdskyrkan, till någonting vackert. Till en blomsterbukett som får lukta gott. Men återigen så är det du och jag som får ta det där beslutet. Vad vi vill att Gud ska göra i oss. Så känns det naturligt för dig så får du gärna sträcka ut dina händer. Så vill jag bara be en bön för dig och mig. Inte från en pastor som försöker läxa upp en församling. Jag funkar inte så. Utan som en medföljare, som en vän. Som inte något annat längtar än att få gripa tag i det där som Gud har för oss. Så helig ande kom och gör ditt verk i oss och genom oss. De här orden ifrån dig, Jesus, som kan vara väldigt tunga, svåra och ibland kännas väldigt hårda. Men som i grunden är baserat på din kärlek. Kom helig ande och rör vid våra hjärtan. Du vet vad vi faller till korta, Herre. Du vet vad vi kämpar med. Du vet om det är saker som har sagts och gjorts, som har skadat och brytit ner. Nu ber jag dig, helige ande, att du kommer med din värme och din närvaro och rör vid våra hjärtan på ett sätt som bara du förmår att göra. I oss själva så är vi svaga och bräckliga, Herre, men du som har allt, du som har liv, du som har glädje, du som har hopp, du som har kraft, du som har upprättelse och helande. Gud, gör ditt verk i oss. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som den sker i himlen. Vi längtar efter det. Vi längtar efter det. Hjälp oss med kritik. Hjälp oss när vi ibland vill ge igen. Eller när vi vill liksom sätta dit någon. Gud, bevara våran tunga. Bevara det vi tänker, Herre. Så att våra liv får ära dig, Herre. Men hjälp oss att också kunna få vägleda varandra som bröder och systrar, som en familj, Herre. Vi behöver dig, Herre. Och vi kan väl bara böja våra huvuden. Om du känner att ta med mig en extra förbön, för det här kämpar jag med. Jag vill inte veta vad det är, men ta med mig. Det här behöver jag. Lyft gärna din hand nu, så vill jag be en bön för dig. Gud signe dig. Gud signe dig. Gud signe dig. Gud signe dig. Jesus. 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 Gud signe dig. Gud signe dig. Mm. Herre. Herre. Tack för att du är här, Herre. Herre, vi ber om att din kärlek ska få prägla oss, Herre. Du ser den som längtar efter något nytt i sitt liv, Herre. Saker som kanske sagts eller gjorts som har blivit fel. Gud, jag ber att du kommer med din balsam, Herre. Med din olja, Herre. Kom med helande och med läkedom. Gud, vi behöver dig. Vi behöver dig. Det är du som är Herre. Det är ditt rike, Herre, vi vill inbjuda. Det är din närvaro vi söker, Herre. Inte som en flummig kraft, Herre, utan som en hjälpare. Vi förblir i den här atmosfären, och så leder Tobias och Hanna oss vidare i några sånger.